Vi ska fortsätta med vår serie där vi diskuterar med riksdagsvalskandidater, och idag ska vi prata med SFPs Tom Gullberg. Tom, om du skulle måste beskriva dig för våra lyssnare med några ord, så vilka ord skulle du använda?
Jag brukar säga att jag är mycket allvarlig men samtidigt humoristisk medelålders man, får vi väl säga. Det här skedde 46 år med ännu små barn där hemma, en 4-årig kille och en snart 11-årig friidrotterska. Det här med idrott är ju något som också har varit väldigt viktigt för mig, så det ingår nog i den här personlighetsbeskrivningen egentligen också. I övrigt så är jag ju alltså i grunden lärare, historiker, jobbar med lärarutbildning vid Åbo Akademi här i Vasa, och liksom har varit förstås politiskt aktiv de här senaste 7-8 åren innan både kulturpolitik, rent allmänt som statsfullmäktigeledamot i Vasa och så vidare. Så att det är väl Tom Gullberg i ett nötskal.
No, vad fick dig att ställa upp i valet?
Nu finns det väldigt många olika aspekter på det. Jag brukar ju säga att om man utbildar svenskspråkiga lärare i Finland, så har man ju det viktigaste arbetet man kan ha för att så att säga lägga grunden för ett tvåspråkigt Finland, det svenskspråkiga Finland också i fortsättningen. Men det är ju trots allt på politisk nivå, inte minst i riksdagen, som de viktiga avgörande besluten görs. Och nu är ju en viktig aspekt just nu den här så att säga snålblåsten kring det svenskspråkiga och den här högst märkliga egentligen diskussionen kring tvåspråkighet och det svenska språkets status i Finland, som ju nu gör att det känns mer angeläget nu att kandidera i ett riksdagsval än vad det kanske har gjort tidigare för mig.
Vad tror du den här snålblåsten beror på?
Man brukar ju alltid säga förstås att när vi har någon form av ekonomiska problem, ekonomisk depression och så vidare. Vi hade ju faktiskt några väldigt svåra år här för en tid sedan. Nu bär det ju i sig uppåt igen, vilket gör det lite märkligt. Men den här snålblåsten så uppstod ju nog väldigt långt kring hela den lågkonjunktur som vi åkte in i på grund av de ekonomiska problemen. Det är väl en sån här del orsak. När väldigt många människor känner att liksom på något sätt hela förankringen till samhället försvinner eller att, liksom, att den här rotlösheten på något sätt liksom uppstår, så det där, då liksom är det lätt att liksom dra sig inåt så att säga och försöka liksom förstärka sig inåt, och då blir det ofta från det, liksom majoritetskulturen avvikande strömningar plötsligt mer så att säga suspekta, om vi säger så. Och det är nog det som kanske har hänt här nu också, att man liksom på något sätt inte upplever att svenskan är lika naturlig som den i allmänhet brukar upplevas som, och det är ju en naturlig del av den finländska identiteten i grund och botten, och det gäller nog bara att både pedagogiskt och politiskt försöka förklara att så här är det, att den här nationen är trots allt byggd så att säga av och med två olika språk, de nationalspråk som vi fortfarande har, och det gäller nog liksom att på något sätt liksom försöka lyfta fram den här aspekten.
Nu finns det ju en del som säger att våra svenskspråkiga politiker inte har varit rakryggade. Man vill vara med i regeringen till vilket pris som helst utan att ryta ifrån. Vad anser du om det här?
Nu har det ju rytit så att säga på regeringsnivå, och det där måste bara påminna om att i alla de här avgörande strukturella frågorna där man har gått in och liksom omorganiserat statsförvaltningen till exempel på ett sätt som inte tillfredsställt SFP och liksom de finlandssvenska väljarna heller, så har ju faktiskt alltid två ministrar röstat nej i alla sammanhang, det vill säga SFPs ministrar. Ändå har ju bedömningen hela tiden varit den att det är bättre att finnas med där besluten görs än att stå utanför. Jag tror att vi ska fått uppleva ännu flera negativa beslut beträffande det svenska om vi skulle ha stått utanför en regering helt och hållet. Men det är klart att under den här mandatperioden hade det varit tungt. Det har varit ganska nära också för mig att flera gånger föreslå att nu liksom så behövs en regeringsfråga, och förlorar vi den så ska vi ut. Men samtidigt så det här gäller det nog att välja sitt tillfälle också alltid när man sen gör det.
Nu finns det ju en möjlighet att sannfinländarna sitter med i kommande regering. Ryms sannfinländarna och SFP i samma regering?
Om man bara ser rakt upp och ner på sannfinländarnas valprogram, så har jag svårt att sannfinländarna skulle rymmas med i en regering oberoende av vilka de övriga partierna skulle vara i en sån regering. Om man går ut med att man ska snabbt ut ur Europeiska unionen, man ska snabbt byta ut euro mot antingen mark eller ekorskinn eller vad det nu kan vara frågan om och så vidare. Har man den typen av väldigt hårdför agenda också i regeringsprogramsförhandlingar, så då kan jag ju inte tänka mig att sannfinländarna kan rymmas med överhuvudtaget, utan där behöver det ju sedan så att säga ske en uppluckring. Jag tror ju att den kommer att ske. Man kan nästan redan nu börja se små antydningar när sannfinländarnas partiordförande uttrycker sig att det kanske kommer att kunna så att säga ske en viss uppmjukning. där. Om SFP brukar vi ju säga på kanske gott och ont, men jag skulle nog framhålla ändå mer på gott att SFP är ett parti som brukar klara av att lyssna på alla, brukar klara av att samarbeta med alla. De traditionellt stora partierna i Finland brukar ju faktiskt hävda att SFP uttryckligen brukar behöva sin regering för att kunna fungera som någon form av brobyggare eller samordnare inom regeringen. Samtidigt som det också ger förstås SFP möjlighet att driva och bevaka de svenska frågorna. Nu bär det ju faktiskt lite emot nu så som samfinländerna har uttryckt sig, men senast igår så konstaterade ju de facto till och med rent samfinländernas partiordförande Timo Soini att kanske man nu måste ta med den där RKP då. Jag tror att han lite ser samma aspekter på det här som vi egentligen, att det behövs en sån här, ett brobyggarparti också.
Men Soini, han pratade nu inte om brobyggande, han sa att kai RKP on pakko ottaa mukaan, että saadaan enemmistö, och det är ju en lite annan sak.
On otettava mukaan, joo, som han uttryckte sig. Jo, det är ju en helt annan sak, och det är klart att vi ska nog också vara medvetna om att det sätt som många politiker uttrycker sig nu inför valet, så det här är nu också så att säga valsnack så att säga, som kommer att se ut på ett annat sätt när man sitter i högst allvarliga, seriösa regeringsförhandlingar. Det är alldeles klart. Jag tror att Soinis problem i det långa loppet ändå är att på något sätt få med sig sitt eget gäng så att säga. Att det där att inte är jag i sig väldigt bekymrad över samfinländernas partiordförande, men däremot är jag nog bekymrad om han så att säga kommer att kunna få med sig sitt eget gäng och om det kommer att hålla i det långa loppet. Och liksom kommer han in i en regering så är nog risken stor för att det blir en mycket instabil regering så länge som de är med.
Men nu ska inte vi prata sannfinländare, nu ska vi prata SFP och framförallt ska vi prata om dina uppfattningar. Förutom den här språkfrågan, vilka andra saker är viktiga i dessa tider för dig?
No, jag skulle nog säga att det i grund och botten handlar om att på något sätt värna om välfärdssamhället så som vi känner det, den trygghet som vi ändå fortsättningsvis känner när vi lever i ett välfärdssamhälle. Och jag skulle vilja sätta egentligen fingret på hela den problematik som vi kan kalla för marginalisering av ungdomar som faller bort från arbetsmarknaden i ett tidigt skede. Det allmänna illamående på våra arbetsplatser med en alltför hög förtidspensionering, sjukskrivningar, långtidssjukskrivningar och så vidare. Och där är nog mitt recept, jag tänker det, att vi måste komma in med långt så att säga, kraftfullare förebyggande åtgärder över hela fältet för att vi ska kunna så att säga, skapa en trygghet och liksom en stabilitet i samhället och liksom försöka förbättra den här så att säga, situationen med allt det här illamående som vi alldeles uppenbart har. Och det här säger förstås då alla att det här kostar väldigt mycket pengar. Mitt svar på det är ändå det att på sikt så kommer vi att spara väldigt mycket och kanske säga göra inbesparingar så att vi kan satsa pengar på andra viktiga saker istället. Om vi liksom klarar av att nu sätta in förebyggande åtgärder för att ungdomars marginalisering, förtidspensionering och sjukpensionering och så vidare kostar det här samhället oerhört mycket pengar. Och kan vi så att säga komma åt den där biten så kan vi spara förfärligt mycket pengar egentligen som vi sedan kan sätta in på annat.
Vi ska snart prata om hur man kan spara, men först ska vi ju förstås fråga att tycker du att det är den offentliga sektorn som du ska ta hand om det här?
Jag tror nog att det behöver finnas en samordning mellan det offentliga och det privata och inte minst när det gäller tredje sektorn, det vill säga medborgarrörelsen. Överhuvudtaget pratar vi om ungdomars illamående och liksom, möjligheter att kunna skapa en meningsfull tillvaro för ungdomarna så tror jag nog att det krävs mycket intensivt samarbete mellan den offentliga sektorn och tredje sektorn. Idrottsföreningar, ungdomsföreningar, alla som på ett positivt sätt kan jobba för ungdomar, för barn. Men där krävs det nog att det kommer in en offentlig finansiering. Jag har ju haft den stora lyckan egentligen att få fungera som ordförande för Vasa idrottssällskap under de år när vi då fick faktiskt statligt understöd för att kunna anställa en verksamhetsledare. Jag tror nog att det är den här vägen som man behöver gå från statligt håll. Man ser vilka positiva krafter som verkar i samhället och man går in och stöder där. Det blir ändå i det långa loppet billigare på många sätt än att försöka bygga upp ett totalt så att säga, offentligt skyddsnät som helt och hållet så att säga, finansieras från kommun och statsmakt.
No, du var inne på att det kräver resurser. Skulle du vara färdig att, så att säga, skära ner på någon del då av den offentliga sektorn?
No, egentligen inte kanske skära ner. Jag har lite svårt att se var man ska kunna skära ner. Det är klart att man kan effektivera fortsättningsvis inom många olika sektorer när det gäller både social och hälsovård, samordna och så vidare. Men det här i grund och botten så tror jag nog att det väldigt mycket handlar också om att att kunna hitta dels finansieringskällor och dels också kunna uttryckligen spara inom vissa sektorer för att kunna överföra pengar där det behövs. Jag var inne på de här olika förebyggande åtgärderna som jag nu anser att på sikt gör så stora inbesparingar inom den offentliga sektorn i sig, inte minst inom socialsektorn, så att man kanske säger att överföra den typen av miljarder som det egentligen handlar om. Till den så säger grundservice som vi behöver ha råd att kunna ge. Om det sen dessutom handlar om att vi behöver öka intäkter genom att till exempel höja vissa skatter, så är det så att säga, är en helt framkomlig väg, men vi ska ju förstås vara medvetna om att när vi pratar om ett hållbarhetsglapp, det vill säga en statsskuld där vi pratar om egentligen allting, siffror från 4 till 10 miljarder rör ju sig här i och för sig, men också om vi ska ta den där så att säga, medeltal där, så handlar det ju också om att vi behöver komma åt besparingsåtgärder och vi behöver komma åt och se tilläggsfinansiering. Jag tror inte vi kommer att kunna beskatta oss ut ur det här hållbarhetsglappet, men det kommer nog att kunna hjälpa till. Sen behöver vi kunna komma åt de här liksom långsiktiga inbesparingsmöjligheterna också.
Men vi ska snart prata beskattning, men före det ska vi lyssna på musik som du väljer. Vad ska vi lyssna på?
Jag skulle kunna säga då att någonting med Touta kunde säkert sitta riktigt bra här.